Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Miran Andersson.
Ho ho ho.
God jul.
Ni lyssnar på detta på juldagen, eller hur?
Kanske ganska många väntar med att lyssna till någon annan dag.
Ni sitter med familjen framför brasan. Okay. Ni har lekt med era julklappar. Det blir målgruppsförvirring här. Era barn leker med sina julklappar på mattan framför den öppna spisen där veden knastrar härligt. Radion spelar dum 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 dum. Eller då, ni leker med era julklappar eller ni sitter helt ensamma i ett rum och tittar på brödrosten i köket och funderar på
meningen med livet. Det är också årets julklapp. Är ju också leksaker för vuxna.
Just det, så jävla smart marknadsföringskampanj det var.
Ja, alltså årets julklapp är väl bara en marknadsföringskampanj jämt liksom. Det är ju, ja, ibland är det smart, ibland är det dumt. Men
är det
alltså, men du menar att, ja, att man säger vuxenleksaker och så ska det vara, det är sexleksaker.
Men för
så,
det är väl en sån närings...
Och så när man läser om det egentligen så är det då Lego, nice.
Men att det är liksom det är väl en kampanj i årets julklapp från typ så Näringsidkarnas förening eller någonting.
Svensk Handel eller
Svensk Handel heter den kanske. Ja.
Näringsidkarnas förening som du tycker det borde heta. Ja. Nej, det hade inte varit fel.
Nej, jag tänker att det skulle vara äldre, liksom.
Mm. Köpmannaskråets riksförbund.
Köpmannaskråets riksförbund har berättat vad årets julpresent är. Julgåva. Ute i stugorna. Nej, men precis. Jul. Ni lyssnar på juldagen. Lyssnar en annan gång tycker jag faktiskt att ni kan stänga av. Då är ni inga trogna lyssnare.
Och då finns det ju tema som passar bättre än alla andra teman. Det som man har bevittnat igår då för er. Klockan 15. Djur som krigar mot varandra. Till exempel en hackspett och en anka. Eller två ekorrar och en hund.
Ja, men jag tänker
jordekorrar
är det. Precis, det finns många liksom bryggor in i detta. Ni har ätit julbord. Just många det. Olika typer av djur. Men också tänker jag att det är ett lite mysigare julavsnitt. Vi spelar ju det in då bara några dagar innan julafton. Vi ska iväg på varsitt håll. Vi firar ju tyvärr inte jul tillsammans. även om ni...
Du har ändå bjudit in mig ett par gånger.
Istället för att du skulle sitta och titta på brödrosten.
Ja, vanliga brödrosten. I de sammanhangen, men det blir inte det i år.
Castaway Tom Hanks, liksom. Ja. Målat så ansikt, hängt ner mat och det är ju... Så då tänkte vi att vi ska prata lite om djur. Det är väl också shoutout till en som var på vår livepodd.
Okej.
Okay. Som kom fram typ efteråt, tror jag, och var så...
Ja, just det.
Ni borde verkligen göra ett djur i krig-avsnitt.
Mm.
Så nu gör vi det.
Nu gör vi det.
Ett lite lättsamt.
Jag har ju inte fått förbereda så mycket, så jag vet inte riktigt vad du har tänkt.
Du har inte fått förbereda.
Jag frågade dig flera gånger om liksom ins vad jag skulle läsa på om. Och du var så, svarade kryptiskt istället. En jättelång lista på djur. Extremt transigt först. Och sen så, det ska inte vara så mycket om djur. Eller vad du, ja. Så lite har du faktiskt inte bjudit till, tycker jag.
Men jag tänker att jag har förberett mitt, liksom. Vad har du förberett?
Du som valde ämne, så tyckte jag att du skulle ge lite. Ja,
men jag tänker att vi måste börja här nu. Vi måste börja änden att vi behöver på något sätt begränsa oss lite. Vad menar vi med djur i krig?
Mm-hmm.
Spelar djur en central roll i krig?
Ja.
Absolut.
För människan är ett djur.
Exakt, då har vi fått det överstöket. Även om människan inte då skulle räknas in, utan att vi med djur då menar icke-mänskliga varelser. Ja. Liksom. Mm. Så är det liksom, menar vi alla levande organismer, förutom människor?
Nej, djur är ju en annan grupp än levande organismer. Mm. Alltså växter och protister och så vidare är inte djur.
Nej,
liksom,
utan och inte liksom virus svampar. Eller nej, bakterier. Nej. Eller så. Och vi menar inte att löss, till exempel...
Alltså det skulle man kunna prata om, det hade varit intressant i sig självt. Men vi tänker väl liksom djur som man mer får göra uppgifter.
Mm. Alltså så här, vi tänker djur som får uppgifter, de agerar inte helt autonomt, utan de är liksom baserade. De, är liksom, de tar avstamp i liksom någon typ av mänsklig önskan.
Ja, en träning eller liknande då kanske.
Precis. Och då smalnar vi ju ner det ganska ordentligt. Då kanske man så här, menar vi liksom kriget i sin helhet. För då är ju till exempel nötkreatur, silkesmaskar otroligt, har ju varit otroligt viktiga.
Ja, alltså såklart alla stora då. Så höns och kalkoner och grisar och
Ja, men alla födodjur, ja, då, eller vad man kallar det. Liksom.
Får och getter, ja, och kameler. Där har vi väl täckt in alla stora livestock-grupper, va? Ja.
Buffel och
så. Men de är inte så många, tror jag, totalt. Ja.
De är inte så många bufflarna.
Alltså, ja, jag vet inte. Marginell grupp jämfört med... Ja.
Så att vi tänker ju då, vi tänker liksom, det är inte liksom, det är djur som är domesticerade eller åtminstone försöks domesticeras eller tränas i sin egenskap på något sätt.
Kopplat till en stridssituation då liksom, eller?
Nej, det tänker jag inte då. Inte så, för då är smalt. Ju inte logistiken till exempel. Ah, okay. Då försvinner ju en ganska... Eller?
Men,
det nej, kan, men, vi skulle ah, kunna ha
men,
den...
Okay, men säg kopplad till liksom försvarsmaktens organisation då.
Ja,
eller okay. Krigsmaktens organisation liksom.
Absolut. Så att vi tänker att liksom... Att vi har den här liksom idén om krig, som är någon typ av storskaligt våld mellan två aktörer.
Eller fler
aktörer, vars syfte är att liksom, driva igenom politisk vilja. Och då kommer vi fram till att liksom, i ganska hastigt att djur spelar en ganska central roll i alla krig som någonsin har utspelat sig. Nästan.
Fram till i liksom senmodern tid? Eller skulle du säga att det är centralt fortfarande?
Det är ofta centralt för en av aktörerna fortfarande.
Ah, okay. Ah.
Alltså, om vi då tar ett djur som kanske är ett av de viktigaste framförallt under 1900-talet, liksom mulåsna, så fyller ju den funktionen även under kriget i Afghanistan och hela kriget mot terrorismen fyller mulåsna en funktion. I jemenitiska kriget då med liksom, har ju mulan och åsnor fyllt en viktig funktion.
Nu tycker jag att du blandar lite begreppen här. För ändå kommer ihåg att åsna, mulåsna och mula är tre olika kategorier.
Precis, och då vill jag minnas att det är så att det är en blandning mellan häst och åsna, va? Och en mula,
ja,
är en blandning där pappan har varit häst. Nej. Och tvärtom. Då.
Mula är hästmamma.
Och mulåsna är hästpappa. Ja. Ett sterilt djur, eller hur? Eller infertilt djur.
Ja, nej. Det finns väl någon variant där det inte behöver bli det, eller hur det nu är. Liksom. Men väldigt hög grad steril i alla fall, tror jag. För det är att de har olika kromosomantal, hästar och åsnor.
Men så pass nära besläktade att de liksom kan ändå skaffa levande avkomma.
Precis.
Som ligon, eller hur?
Ja, men det är också samma sak, att det kanske kan bakkorsas in i något av de andra igen, men oftast går det inte. Liksom, oftast är de sterila. Eller så.
Är det så med människor som föds med kromosomförändring också?
Det var en bra fråga. Det vet jag inte. Nej, det vet jag inte.
Varför är det så?
Alltså, det är ju...
Men liksom, vad är det som... Okej, de har olika kromosomer, och där sitter på något sätt generna, eller hur, i de här DNA-molekylerna?
Precis. Alltså, gener är enskilda bitar av information som finns på långa strängar av DNA-molekyler. Men de här långa kedjan som är hela vårt genom, det är uppklippt i olika bitar. Och de bitarna snurras liksom tråden ihop som ett gardnystan. Så vårt DNA lagras liksom istället för en enda stort nystan, så många små nystan. Och antalet det då delas upp i olika arter. Och när då två individer parar sig, så ska de ju liksom ge halva var, för att det är ju, man har ju dubbel uppsättning av alla kromosomer. Men ifall då det saknas att ena föräldern har liksom ingen kromosom du har matchat mot, liksom, då blir det inget par, och då brukar det bli fel. Liksom, eller så att det skiter sig i.
Men då kan man i alla fall göra då mulor eller mulåsor. Hur länge har man hållit på med det? Vet du det?
Nej, det vet jag inte. Men det är länge. Alltså, i alla fall antiken, tror jag, man höll på med det.
Jag hittar här Centralasien 3500 år före Kristus.
Men åsnan, kan man säga.
Jag älskar. Vad heter åsnan på engelska?
Alltså, nu för tiden säger man ju donkey om hanåsnor, Jenny om honåsnor. Säger man typ knappt längre, jag tror man säger female donkey. Förr så sa man ju ass om hanåsna och she ass om honåsna.
Det är så jävla bra meningar det kan bli då. Breeding of mules become possible only when the range of domestic horses, which originated in Central Asia in about 3500 years before Christ, extended into that of the domestic ass.
Vilda åsnor blir det wild ass. Och så.
Ja, det är kul.
Men åsnor, jag måste bara nämna det här då, för det är något jag faktiskt läste på lite om, är ju ett jävla powerdjur. Equus africanus Asinus.
Asinus.
Asinus, kanske du vill säga. Jag är inte så bra på mitt latinska uttalar. De är en sorts häst då. De kommer från afrikansk vildåsna som är ju bara Equus africanus då. Och det verkar vara ett jävla superdjur för att de lever i halvöknar i nordöstra Afrika, så liksom kanske inte längst ut på Afrikas horn, men i den trakten liksom. De kan så här, dricka bräckt vatten för att...
De bara skiter i.
Ja, de bara skiter i. De är så tuffa. De klarar långa perioder att torka. De äter så här riktigt torra typ buskgrenar och så här små sukulenter och grejer som är så här riktigt pissig föda. Och för att de lever så himla hårt liv så har de inga naturliga fiender. För det finns inga rovdjur som pallar och lever där de lever.
Det är inte värt.
Det är så jävla tufft.
Nej, inte värt. Det är inte värt att hänga där hos när hänger.
Ja, och de kan bli 50 år gamla kanske. Och... De domesticerades för 5-7 tusen år sedan. Och sen då säger du att för 3500 år sedan då kom man på att man skulle blanda dem.
Ja, men det är väl snarare att hästen...
Hästen kommer då, just det. För hästen domesticerades ju faktiskt senare. Mellan kanske 3000, kanske lite längre, kanske 6000 år sedan. Men då i typ Kazakstan. Och sen så långsamt kom till Europa. Okej, då korsar man dem och får de här mulorna eller mulåsnorna. Och jag antar för att liksom åsnan i sig är kanske lite för liten och lite... Att den här hästformen är ändå något så användbart på något sätt.
Men det hästar ganska små också när de kommer. Liksom.
Jo, det är sant.
Så jag tänker att det mer är att man är så... Alltså jag kan ju tänka mig att det uppstår bara av nöd liksom. Och att åsnor är liksom lite långsammare.
Ja,
och så.
De är säkert inte så
det är inte så vilda djur. Jag vill, för mig att det är så här att franska främlingslegionen får inte ha hästar överhuvudtaget. Så att de får bara ha mulåsnor. Och varför tror du att det är så?
För att de inte ska sticka med dem.
De ska inte kunna rymma liksom. Nej. Så att...
Det var det alltså?
Ja, okay. De marscherar ju också långsammare än vad franska armén gör. Sånt.
Just det.
Det var...
Ingen springer också.
Nej, men ingen jävel för... och då var det ju smidigare. Alltså, då är de långsammare. Men...
Ja, men det är väl så att alltså, hästar också äter mycket mer. Mm. Liksom, har mycket högre liksom,
kostnad,
så att säga.
Liksom. Känsligare djur. De måste skötas om i mycket större utsträckning.
Så vill man ändå ha något som är lite snabbare. Och som man kan rida på bättre liksom. Än på en
du tänker att
ren åsna.
På dem liksom.
Ja, men kanske ibland.
För jag tänker att de är ett ganska utmärkt packningsdjur.
Absolut, liksom,
och, att de, och då är det inte så viktigt att de är snabba. De ska ju tvärtom
vara... Nej, men kanske snabbare än en åsna i alla fall. Det måste finnas någon anledning att man inte bara kör på den här åsnan, tänker jag.
För de är större, tänker jag. Att, det är liksom, att du får en större åsna. Åsna är ju ganska tunna i kroppen. Mulåsna är liksom en köttigare variant av dem.
Ja, okay.
Tänker att du får ut liksom en ganska bra blandning. Men uppenbart så har man ju blandat dem.
Killgissar här, alltså det är... Ja. Mm.
Men mulåsnan är ju central och har ju varit central i lång tid i liksom stora delar av världen. Men då framförallt då kopplat till liksom västra Asien och liksom ner mot Nordafrika och så.
Mm.
Och gör ju sig väldigt lämpligt som ett packdjur i bergterräng till exempel.
Just det.
Och det är väl en av anledningarna till att de lever kvar. Alltså först lever de ju kvar in i liksom det moderna kriget, om man får kalla det så, typ andra världskriget. Eftersom att mulåsnan och mulan, alltså både då för att den kan ta sig fram på platser där inte en jeep eller en lastbil kan ta sig fram. Mm. Vilket är en enorm fördel. Den är terränggående så att säga. Men sen så är det ju, som vi har pratat om många tidigare, så är ju andra världskriget inte så pass mekaniserat och motoriserat som man föreställer sig. Utan hästar och oxar och mulor och åsnor och så vidare spelar en viktig roll. Men sen i då senare krig, i liksom asymmetriska konflikter, där är ju också att röra sig i otillgänglig terräng är mycket viktigare. Men också att ha, där du kanske inte har bränsleförsörjning, eller att du utgår från agrala trupper liksom som tar...
Det är det man har.
Ja, precis. Man tar de djuren man har tillgång till och så använder man dem. Där tror jag att de spelar en enormt viktig roll för att till exempel frakta upp saker i berg eller i... Kanske inte Vietnam och inte åsnan kanske en så central roll. Men då istället bufflan till exempel eller så, som packdjur. Och sen så kan man ju då prata om liksom att så här, hästen då, för den älskar ju folk. Och hästen, den är så bra på olika saker. Absolut. Den har varit jätteviktig för krig under lång tid. Men de försvinner ju på ett sätt som...
Åsnorna inte gör.
Liksom, som åsnorna inte gör. Nej. Och där, så liksom även bland liksom, de hästlika djuren, jag vet inte vad heter familjen.
Hästar.
Häst, alltså åsnor också.
Och så en sorts hästar.
Det är ett hästdjur.
Hästen är en utav flera hästar.
Mm. Ja, men det är det övergripande. Mm. För, liksom,
så finns det hästdjur i sin tur, då är det ytterligare grupper som kommer in. Men
okay.
Jag tror att zebror och åsnor och hästar är alla hästar.
Okej, men då vill jag vara tydlig då med, för jag är ju en stor kritiker över hästen på många sätt, men jag tycker inte för min del att det gäller åsnor eller mulåsnor.
Din kritik?
Eller mulor då. Nej, precis.
Ditt hat, ditt blinda, oresonliga hat mot hästar gäller inte gruppen, släktet liksom, Equus. Ja.
Nej, där känner jag inte alls samma känsla. Så vi har liksom, om vi ändå måste liksom dra igenom hästen då på något sätt, så har vi ju, vi har då hästen. Den är skitviktig. Häst, liksom både då som kavalleristen, men också då för liksom den att liksom dra kärror eller jag vet inte, kurirer och liknande. Liksom, där hästen har ju varit en superviktig innan vi får tillgång till liksom helikoptrar eller jeepar och så vidare, så har hästen varit superviktig. Så kanske vi kan släppa hästen där.
Okay.
Den har varit superviktig. Oh, vad viktig hästen har varit.
Mm, ja, men,
Men historien får ju ändå säga att det viktigaste hästen har gjort är ju att antingen sätta på eller bli påsatt av en åsa. För den har ju uppenbart överlevt.
Okej. Genghis Khan.
Jo, men det var jätteviktigt. Men det kom ju en återvändning. Det kom ju liksom en slutstation för hästen. Visst, men absolut. Det gjorde det ju inte för mulan eller mulåsnan.
Okay.
Åsnan verkar ju fortfarande bara köra på. Och det känns också, om jag ska vara ärlig, känns ju mulåsnan och mulan mer som en åsna än som en häst. Liksom.
Absolut. Vibe. Jag kan bara ställa upp på utan
att... Ja, men liksom att det är som att...
Men funktionen, visst...
Att åsnan är lik, liksom, ja, att det man använder åsnan till, mulåsnan, det är inte som att man korsade åsnan och hästen för att få fram en varelse som var bättre på att utföra kavalleristens grej. Liksom.
Absolut. Jag bara tyckte att du sa att det alltid har varit så att åsnan var viktigast. Eller, men du säger mer att ifall vi står i idag så var det åsnan som blev viktigast.
Men precis, den vann på något sätt.
Okay, så ja, det, ja, visst, vi är på slutpunkten nu liksom, i ett sånt perspektiv. Eller,
ja, det är möjligt att hästen kommer tillbaka, men det har jag ju svårt att tänka mig. Men jag tror att mulåsnan kommer att vara kvar, och åsnan för den delen kommer att vara kvar länge till. Liksom. Den används ju till exempel ganska, alltså mulåsnan, den används ju Ukraina idag till exempel, av ryska förband. Det kan man ju som används ukrainska också, jag har bara inte min liksom, informationsbubbla har inte gett mig bilderna på ukrainska åsnor. Men jag har ju sett ryska åsnor som liksom bär ammunition i skogen liksom. Det är möjligt att de har hästar också, men det tänker jag att de inte har. Liksom.
Nej, men jag har sett ändå videos där man har hästar som... Att man har kavalleri alltså. Som så här, motorcyklar, hästar.
Motorcykelshästar?
Nej.
Hästar som kör motorcykel eller motorcyklar som åker upp.
Precis, som man använder motorcyklar för att göra framryckningar och sådana saker.
Att de rider? Liksom. Ja, det kan ni nog säga.
Jag har sett videos på. Alltså, men jag också, man har sett en video. Jag vet inte vad det betyder. Det var gång tre killar gjorde det. Eller så,
men, och då har vi då hästen. Och då känns det att hästen är så unik. Den har riddaren och även samurajen namnde hästen. Och du är Genghis Khan och den stora gyllene horden. Och så vidare liksom. Men det känns ju också samtidigt som att man glömmer att det finns många andra djur som har fyllt den funktionen, men som inte alls har den statusen som hästarna med sina konstiga ansikten. Kamelen som du nämnde tidigare, den tycker du helt plötsligt ska hamna i liksom nyttodjur eller födodjurskategorin. Men man äter ju hästkött, eller hur?
Jo.
Men du tog inte hästen där, och jag skulle ju gissa att hästkött strikt sett är vanligare typ av kött än kamelkött eller kamelmjölk, så, eller hur?
Fast jag tror att kamelmjölk är vanligare än hästmjölk.
Det är sant. Det är kanske
det
sant.
Det var mjölken
du tänkte på. Ja, okay. Jag tänkte nu mer på liksom djur till sin helhet, lite mer att så man, att ta vara så nytta av
har,
allt.
Alltså man, vad heter det? Hoder. Herdar.
Herdar. Flockar.
Flockar av kameler, tror jag. Som man mjölkar. Fast man äter dem hästar. Också. Och äter, absolut. Ja. Men, och hästar som man äter brukar mer vara side-effekt. Liksom. Det är inte så mycket att man föder upp häst som ett köttdjur, va?
Det tror jag man gör.
Jo, det tror jag också. Men jag tror att det mesta hästköttet är uttjänta hästar.
Jo, absolut. Som man bara äter korv och säljer på fotboll. Också, faktiskt. Skitsam, det är ett konstigt sidospår. Men man äter ju kameler. Men du tyckte ändå att kameler skulle hamna i födor. Kamel har ju också använts som krigsdjur liksom, i stor utsträckning under väldigt lång tid.
Det ska inte jag ha någonting om.
Nej.
Jag räknar inte upp de kategorierna.
Men du tycker att hästen skulle inte hamna i matkategorin?
Nej, det står nog för mig det fortfarande.
Ja, okay. Så då har vi kamelen. Med kamelryttare liksom. Och de var ju bra på många sätt. De var ju bra för att de var ju bra på specifika sätt.
I öknen.
Att de i öknen då, ja. Och de behöver inte så mycket vatten. Vilket är generellt sett en ganska bra egenskap för ett djur. För att
får man äta mycket mat under lång period så kan de svälta ganska länge. Är det, att liksom...
det var ju kameler med i både första och andra världskriget till exempel. Så. Kanske inte lika central roll som hästar.
Och absolut inte lika central roll som mulor.
Mulåsnor och åsnor.
Ja.
Nej. Och kameler används fortfarande som ett riddjur i delar av Indien med så gränspatruller.
Mm-hmm. Mm. Men också, tror du inte det var som insurgent?
Säkert.
Djur
säkert.
I liksom Sahel och så.
Jo, det kan man tänka sig. Men också då så självklart som packdjur eller logistikdjur. Och utan att liksom fastna i då kamelen så kan man väl ändå nämna att kameler liksom till exempel användes under den världskriget Röda armén. Det var en kamel med i Tyskland. Okay. Som togs med dit.
Det var en kamel som stormade Hitlers bunker.
En helt annan. För att bilderna ska gå ner. Han vet inte om det är ner från en sån trappa liksom och ramlar ner. Och sen har vi liksom, om vi då ska ta det här med dem liksom. Sen har vi ju älgen liksom. Som känns som att den spelar lite i samma kategori som kamelen fast sämre.
Betydligt sämre.
Både Sverige och Sovjet har gjort ju älgförsök att beskapa älgkavalleri. Det verkar inte varit så bra.
Nej.
Bland annat för att de var ganska svåra att tämja. Men också att de väldigt lätt får sjukdomar. Alltså de är ju inte...
De är stresserade på samma sätt.
Nej,
de
har precis.
Inte, alltså jag tänker, hade man haft en tradition av att hålla älgar i 1000 år och sen sagt, ska vi ha kavalleri av de här, då hade det ju antagligen gått...
Gått bättre liksom.
Men det är ju det att man ska hoppa det steget, bara gå direkt från att fånga dem i skogen till att ha dem som kavalleri, som jag tänker gör allting mycket svårare.
Och när vi liksom, då är vi älgen, det hade varit fett liksom. Och där är lite trängare, jag tror man var ute på så, att poängen med älgen var som kamelerna, så att den var duktig på att ta sig fram i hög snö.
Ja.
Och att det var liksom ett effektivt, liksom. Det var inte som att, hästar känns ju lite mer all aroundy.
Snööknens kamel.
Precis.
Älgen. Ja, men sumpig mark också, tänker
jag.
Ja, men
jag, absolut. Ja. Och sist i liksom den kedjan av olika riddjur, så kommer vi till elefanten såklart.
Just det, såklart.
Som ju är någon typ av... Men liksom så här, alla fattar varför man skulle vilja ha en elefant liksom.
Ja.
Både som ridium men också som pack.
Det är liksom som att man kan själv komma på en idén att ha stridselefanter och sen så läsa en historiebok och vara så, aha,
ja.
Det var precis det jag hade kommit på själv.
Då har jag ju fått lära mig att man inte kan domesticera elefanter.
Ja, men domesticering, det ordet är ju en process som inte betyder att man tämjer en vild individ.
Nej, men du kan inte domesticera den.
Och det vet jag inte varför man säger så, men jag antar att det är för att det är väldigt långa generationer innan man kan få nya elefanter att avla på.
Mm.
Så det kan man ju strikt säga att man måste bara ha ett mindset som ingen imperium har haft.
Men det kan ju vara
att
de typ slutar skaffa avkomma i fångenskap och sånt ju.
Men det vet vi att elefanter kan
få. Ja, okej, att fertiliteten minskar kraft. Jag vet inte, jag läste om det på Wikipedia, så var det så här, de är inte... Alltså,
i praktiken så är det omöjligt.
De generellt sett ansedda att inte vara domesticerbara. Liksom.
Men det är bara för att man is weak, tänker jag.
Ja. Elefanter spelar en ganska viktig roll i antiken och tillfällen. Vi har ju Hannibal-grejen ju. En av anledningen att vi vet att det har hänt det är väl typ att man har faktiskt hittat
elefantskelett i Alperna.
Ja. Jag tror att det är så. Okay. Att man liksom, eller att man på något sätt har liksom kunnat bekräfta så här, okej, men det här, för det skulle ju också kunna vara Hannibal kommer med elefanter och så blir det en sanning liksom på något sätt. Elefanten var ju, det är ju inte ett jätteaggressivt djur och blir ju lätt rädd och ogillar saker som höga skrik till exempel och så. Och är därför inte superlämpligt.
Inte så bra som man tänker sig där när man sitter och fantiserar.
Nej. Sen är de ju också en stor måltavla.
Ja. Mm. Men så de är väl psykologiskt viktiga, antar jag, för att de måste kännas skitläskigt.
Skitläskigt och helt oövervinnligt. Hade man liksom lyckats skapa samma disciplin i dem som till exempel då hästar eller något annat hypat djur, så hade man ju, hade det ju varit fantastiskt liksom. Bepansrade elefanter liksom.
Mm.
Känns ju inte som någon jättenaturlig roll på slagfältet idag.
Nej. Men finns det någonstans? Det står inte Wikipedia.
Nej, men jag kan tänka mig att det används som packdjur liksom, i asymmetriska konflikter i Indien till exempel. Det är ett väldigt starkt djur, så jag menar, man kan ju se funktionen av det.
Jag måste bara få in det här någonstans. Packdjur på engelska. Beast of Burden.
Mm, bra namn.
Det är jävla coolt namn. Jag sagt tack, det var bara det jag ville ha med.
Men elefanten då, som det sista liksom, kanske beridna djuret. Och då har vi alltså haft hästar, kameler, älgar, elefanter som vi liksom någonstans jag försöker komma på om man känner till några fler berid, alltså rena har ju använts i krig. i lite liknande funktion som släddragning, ja, men även packdjur då. Men man har säkert ridit på dem någon gång, men de känns inte alls
aktuella. Det är väl bättre att bara köra släde efter renar än att rida på dem, så därför tänker jag.
Ja, men det känns lite klena.
Ja.
Men av de djuren, om du skulle rata dem, liksom, vad har vi för vinnare?
Enligt vilken skala ska jag bedöma?
1-5, reddjur.
Ja, men i coolhet?
Nej, eller? Men du får hitta på själv.
Nej, men då coolast blir ju elefant, 2 älg och 3 kamel, antar jag.
Ja.
Det är något sånt, alltså det,
det
är bara...
Det känns som att älgen och kamelen, fan, det är hugget som stycket. Älgen ser ju coolare ut, alltså, med sina stora jävla horn och grejer.
Men alltså, är det omöjligt? Men då, ifall jag ska ta in en praktisk rating, så då blir det ju hästen först. Jag läser.
Du tycker det.
Säga det. För att gå på det hållet, så då byter jag. Hästen först, kamelen 2. Vad fanns det med, sa du? Elefanten 3, jag vet inte.
Nej, man ska ju vara tydlig med att, när jag fick det lite som att hästen liksom inte används längre idag, men att alla andra djur gör det, och det gör den ju såklart. Alltså, jag fattar ju att den gör det. Bara lägga in det som en brasklapp. Alla militärförband i världen, antar jag, fortfarande har hästar, liksom. Inte alla militärförband kanske, men alla krigsmakter i världen
har ett förband med hästar. Om inte annat för parader.
Ja, eller liksom gränsbevakning. Eller så. Jag fattar ju det. Men det känns mest som att det är en traditionsgrej. Det är så lite som ridande poliser. Hästtjejer ska också kunna få ett jobb, liksom.
Jag tänker att det finns liksom mer logik i ridande poliser än i högvakten, liksom.
Men de är ju så, det är skitbra med ridande poliser, för man kommer upp och ser mycket. Man bara, ja, men det kan ju fan bara ha en kamera på en bil.
Jo, visst.
De inte bajsar överallt. Ja. Nej, men vi släpper det. Okej, men tillbaka till packdjuren då. Vi har mulåsnan, vi har oxen, och som major player i, liksom, i häst...
Hästväg.
Packdjurs... och logistikbranschen, liksom. Ja. Och då känner man lite så, vad har vi för mer? Jo, men där kanske bufflan får komma in som ett packdjur.
Mm, absolut.
Så vi har liksom buffel, vi har mulåsna, mula. Vi säger ett av dem. Där kommer ju hästen igen, lite grann, liksom. Och här kanske vi kommer in till den andra stora spelaren. Vilken är den, skulle du gissa? Vi har liksom hästen som den ena stora spelaren, och vilken är den andra? I djurriket och krig, liksom.
Förpackning och sånt?
Nej,
men hund, tänker jag.
Hunden, ja. Det är ju, alltså, det är ju alfan i krigsdjursvärlden, liksom.
Okej. Okay. Ja, men alltså, för de kan både bära lite packning, och sen så kan de spåra och...
Vakta och liksom...
Fightas till och med. Ja. Mm.
Så vi, och hunden kan bära lite packning, precis. Så där, vad har de här djuren? Vi har pratat ganska mycket om mulåsnan, vi har pratat lite om oxen, vet jag inte hur spännande det är att prata om.
Vi lämnar den.
Och då kanske renen också får vara med här då, för den ska väl vara med.
Mm, absolut.
Även om de här djuren är mycket viktiga, tänker jag i alla fall i en modern kontext, än liksom riddjurs.
Kavalleriet, liksom.
Ja, så är det mycket viktigare att få fram mat och vatten och ammunition eller vad det nu kan vara. Men det känns inte lika sexigt att prata om det, liksom, på något sätt.
Absolut.
Hur mycket kan en oxe dra, liksom?
Mycket,
antar jag. Ja, det är din kvalificering.
Alltså, ton, kan jag tänka mig.
Ja.
Alltså, på en kärra. Men man brukar väl ha 2 också, oxkärror. Är inte det klassiska?
Klassisk oxkärra.
2 oxar.
Nej, jag hittar en siffra här på att 2 oxar tillsammans kan dra upp till 6500 kilo.
6 ton.
Ja, det är fan ordentligt, alltså.
Men jag sa ju det är 2 man brukar räkna på.
Faktiskt, en också då verkar bara kunna dra
500 kilo.
Ofta mer än sin egen kroppsvikt. Nej, okej, nu förstår jag hur de har formulerat det här. Ja, nej, men absolut. Så kanske då 2-3 ton per oxe, liksom. Det är sjukt. Då har vi oxen. Konstigt djur. Hur funkar det? Man kastrerar en kalv.
En tjur, ja.
En tjur måste det vara man kastrerar.
Ja, då, en tjurkalv kanske.
Då blir den fet och bra på att sjunga. Och lite lugn. Ja. Men blir den stark av det? Eller är det mer att den är gänglig? Alltså att man kan liksom använda den. Det kan inte ha gått med en tjur, liksom.
En tjur vill man inte, för den är aggressiv.
Precis. Det går inte att få den att dra en jävla vagn, liksom.
Det gör det ju säkert. Men det bara känns olustigt att man sitter där och inte vet hur det ska balla ur.
Ja. Men det är det som är grejen.
Ja, det tror jag.
Men en tjur är starkare, liksom.
Vem som är starkast vet jag inte. Jag tror det kanske varierar med vilken sorts ko det är. Och
men det förstår jag väl. Det gäller väl tjurar också.
Jag försöker bara komma undan från att behöva svara. Ingen aning om.
Okej, okay, men alltså det verkar ju mer vara bara så att oxar är starkare, men det är för att man arbetar med dem mer.
Ja, de tränas helt enkelt. Tjurar bara sprätter runt i hagar och solar sig.
Vill avla.
Ja.
Ja. Ja, men då har vi dem. Jag vill minnas en bild från ett namn där man hade liksom packat isär en stridsvagn och liksom hängt delarna på en buffel.
Ja, bufflar är nog starka.
Jag tänker också att bufflar är starka. Flodhästar har man inte gjort det här med.
Nej. Det känns ju bara som en aggressivare och oberäkneligare elefant. Så det är väldigt svårt att se varför man skulle vilja in där och pilla. Flodhästar äter väl, eller dödar väl ganska mycket människor.
Precis, de är väl svinfarliga. Ja. Om du skulle rate det här då?
I coolast. Och listan var oxar, tjurar, hundar. Vad sen något mer?
Ja, men då kanske elefanten och hästen och åsnan och hela skiten var med liksom.
Okej, okay. Ja, men elefant, då, tror man använder dem som packdjur i någon utsträckning?
Elefant då? Det måste man ju använda. Det gör man väl hela tiden.
Okej, okay, elefanten etta igen.
Den vann igen.
Tvåa hund då, kanske. Mulåsna.
Mm.
Jag behöver bara göra topp tre, eller hur?
Jag vill köra topp tre. Mulåsna tycker jag vinner så fett, liksom. Mm. Det är coolt att de är hybrider också.
Mm.
Alltså, det finns något med det som är så här freaky, liksom.
Yeah.
Sen kommer buffel, för att det är ett weird djur, liksom.
Mm.
Ja, frågan är om hunden ska vara med på
topp tre.
Pallplats, även i den här kategorin. Alltså. Jo, nej, men jag tycker att... det flyger inte. Det flyger inte. Oxen då.
Okej.
Okay. Ja. Och... om man då kommer in till liksom den tredje kategorin som jag tänker är djur som vapen. Alltså där man liksom där djuren liksom är en del av ett vapensystem på något sätt. Och då har vi här nämns ju hunden på riktigt för första gången liksom. Ja. Man har liksom antagligen så länge som vi har haft hundar så de har använt för våld också i någon mening. De har ju liksom försvarsinstinkt kopplat till flocken. De är ganska farliga. Ja. Alltså så.
De är ett rovdjur. De är vargar.
Här kommer ju också liksom lejon in som används historiskt.
Va?
Mm. Ramses den andra ska ha haft ett lejon.
Okej, okay. Så lejon har inte använts historiskt. Ett lejon har använts.
Jo, men det är klart. Man måste ha haft lejon. Släppt dem på olika sätt.
Det låter jättedumt.
Ja. Mm. Men Ramses den andra ska enligt uppgift ha haft det.
Hygiener däremot har man sett folk som har i koppel. Nej, som säger jävligt...
Koppel. I stora kättingar. Det är fett. Ja. Kamphygiener. Ja. Jag vet inte om krig kanske räknas.
Nej,
men det
kanske
Ramses, Ramses den andras lejon räknas. Eller. Vi har ju då... Här kommer ju grisarna tillbaka.
Just det.
I anti-elefantfunktion. Ja. Ju. Då är de ju någon typ av vapen. Liksom.
Verkligen. Och då får vi kanske säga det. Det vet antagligen alla lyssnare redan. Men det var att romarna, eller vilka det var, band fast typ ris på grisar, satte eld på det och släppte lös dem, och då sprang de fram och skrek och då blev elefanterna rädda.
Jag vet inte om det alltid varit man tände eld på dem. Jag tror att elefanter blev rädda liksom av grisarnas skrik generellt, liksom att de bara släppte stora mängder grisar. Det finns påstående av att man har använt
enhörningar.
Noshörningar.
Det finns väl i Nordkorea, tror jag, enhörningar.
Är det så?
Ja, mm. Det finns någonting med att...
Ja, men noshörningar ska ha använts.
Okay. Det är ju en tvåhörning då.
Bepansrade dessutom.
Nej.
Men vi kanske ska stanna där.
Ja, men vänta, du måste säga, vart finns den här uppgiften? När ska det användas? Ramses igen?
Albrecht Dürer från 1515 gör något liksom träsnitt av detta som man skulle ha sett i Portugal. Här har vi också krigselefanterna. Att de är inne och spelar i den här kategorin också.
Absolut.
Eftersom att de är ju inte alltså nu kunde ju även hästar kan ju bitas och sparkas och så i strid. Men huvudfunktionen är ju att bära, medan elefanten på något sätt kanske huvudfunktionen inte var att bära fram soldater.
Nej.
Utan att liksom själva stampa eller så.
Jag tänkte
då kanske hästen får vara med den jävla los och jävlen.
Kategorin, precis. Att det var lite samma sak som den här kategorin. Men nej, jag tänkte att man transport var där.
Ja, men att
och
man,
nu är det...
Vapensystem. Men jag tänker att man kan släppa en elefant till exempel. Driva den mot fienden. Mm. Det gör man inte med en häst liksom.
Fast kanske det finns en sån Zorro-karaktär som kan liksom vissla på sin... häst, så kommer den springa fram och sparkar den i huvudet och sticker iväg igen.
Här har vi ju också då att liksom en del... Liksom,
ninjor. Var det du skulle säga?
Nej. Födodjur kommer in, alltså man liksom släpper hordar av boskap mot fienderna. Så jag vet inte om jag tycker det räknas. Men i Kina, så under ett av inbördeskrigen, då ska någon ha målat och klätt ut 1000 oxar så att de ska se ut som drakar, tänt eld på deras svansar och skickat dem mot fienden. Och här kommer ju även apan in.
Just det.
Det är en av två kategorier som apan kommer med att tävla med då. Men vi, kanske fan, vi släpper det. Och så uppfinner den nya kategorin djur som levande bomb.
Okej, okay. Härligt. Mm. Det är nice att jag nu börjar förstå vad det här avsnittet handlar om. Att rata djur i olika topplistor. Det som du inte lät mig veta innan.
Nej, men ja, det här nu. Kom jag på innan okay. Vi satt oss ner här. Här skulle jag säga att vi har de djuren som är med och tävlar. Vi har allt som jag ska dra dem. Vi har hunden, vi har kanske lejonet. Vi har grisen, eventuellt noshörningen. Elefanten är tillbaka och boskap. Känner du att det är något djur vi har, och boskap blir väldigt brett, men känner du att det är något djur vi har missat här i kategorin djur som har använts som vapen?
Alltså det är ju... Bombbärare är en annan sak.
Jag tänker det. Finns det.
De här delfinerna som man knivar på ibland då?
Som man har ibland. Jag har aldrig haft en delfin med en kniv. Ja, men jag tänker att de faktiskt kommer hamna i levande bombkategorin. Alltså.
Fast när de har knivar på sig, är inte poängen att de ska typ sticka fienden?
Absolut, en knivbeväpnad delfin kan absolut räknas.
Tack.
Ja. Och om du ska rita?
Etta delfin.
Etta knivbeväpnad delfin, ja.
Två elefant, tre gris. Alltså, jag skulle vilja göra det till hunden också för att den bara...
Ja, men den ska med på pallplats.
Ja, liksom. Men det var för mycket annat bra i den här kategorin.
Ja, jag säger att hunden går väl in och plockar detta.
Okay.
Hundar är ändå ett trevligt djur. Men man hade ju velat se mer av noshörningar.
Ja, det var bara att jag kände att det var fantasy när du sa det. Noshörningar och enhörningar gick lite för mig. Att
På sista plats så kommer väl... tredje plats kommer väl krigselefanten då, känner jag. Det är coolt. Det är också ett fantasy.
Så du har så chans att rata grisar på en lista och ta inte med den?
Nej. Jag tycker inte det riktigt räknas. Alltså, det är ju så här, ett djur som finns till för kontra ett annat djur. Vi har inte att de är fåglar här på något sätt. Det känner jag också att det är alltså, typ någon sån falkenerare har säkert vid något tillfälle i något krig och har liksom en falken och ner och rivit någon i ögonen eller någonting. Det kan ha hänt. Det hade varit fett. Hade det varit med på listan? Absolut.
Det kan ha hänt, men du har inte hittat ett tyskt träsnitt från 1500-talet att bevisa din poäng.
Okej. Levande bomber då.
Mm.
Då vi får rappa på lite, vi ska hinna med allting här. Då har vi alltså de brinnande grisarna då. Ska de räknas som levande bomber, tycker du?
Ja.
Ja. Okej, de brinnande grisarna. Som vi pratade om tidigare, för skrämma elefanter.
När de inte brann så var de inte... bomber då, men när de brinner så är de...
Ja. Och sen har vi den här apgrejen då, alltså att under opiumkriget så skulle man ha satt bomber på 1000 apor för att kasta mot britternas skepp. Det väcker många frågor.
Ja.
Bland annat frågan...
Varför kastar man inte bomben?
Varför kastar man inte bomben? Ja, då funderar jag mycket på det. Tänk att det är kopplat till att man vill att apan ska klättra upp någonstans eller liksom hålla sig fast. Att det är det som är poängen. Liksom. Vill man höra mer om opiumkriget så kan man ju lyssna på när livepodden släpps då.
Kalle.
Patreon. Det har också skett vid flera tillfällen då, framförallt i Kina. Där man har använt apor på olika sätt. Bland annat man har doppat dem, man klädde dem med halm, doppade dem med olja och satte eld på dem.
Jag skulle säga, inte så snällt, men det är, jag har sett de flesta användare av djur i krig är inte så snälla. Så det är, ja.
Om du tyckte träsnittet duger så kanske det här att 1267 så blev sheriffen i Essex anklagad för att ha planerat att sätta bomber på tuppen och släppa ut dem i London. Jag vet inte vilka bomber man hade på 1200-talet som en tupp kunde bära. Men ja. Vi har de sovjetiska antistridsvagnshundarna.
Mm.
Vad känner vi om dem?
Bra idé, dålig praktik. Eller?
Det finns ju många anledningar till att det blev lite fel. Bland annat så tränar man ju dem på motorljud till exempel och så vidare, att man skulle springa in och lägga sig under stridsvagnar. Man tränar dem ju då, jag tror att man tränar dem framförallt på liksom beslag eller erövra de tyska stridsvagnar, men jag tänker att man kan bara öva dem på stridsvagnar generellt, vilket gjorde att typ diesel och bensin luktar annorlunda och så vidare, så att de sprang i stor utsträckning under sina egna stridsvagnar.
Inte bra, nej.
Nej. Sen har vi ju Project Pigeon, som var ett experiment, det blev väl aldrig av, men att man skulle ha duvor inne i bomber för okay. att guida dem. Alltså det finns flera sådana här, jag vet inte hur jag kan förklara exakt hur det är, men låt säga att du har ett styrsystem som är så här, det kan korrigeras under tiden du flyger.
Ja.
Och sen så tränar du duvor att picka på den svarta fläcken liksom. Ja. Och sen så är tanken att du ska skjuta på fartyg liksom, olika torpeder och liknande, eller robotar då på fartyg.
Uh-huh.
Och sen så, då är det ju
en... Så du har en kamera liksom som visar liksom en målbild för en duva och så ska den picka.
Så pickar
när liksom man inte på. Hade liksom en logaritm som kunde se skillnad på olika saker.
Nej, men då okay. sitter den liksom inne i själva bomben då.
Så den är en chaufför där.
Ja, och pickar den framåt målet.
Det är en fantastisk idé på ett sätt, men jag antar att det inte gick så bra.
Och sen har vi den här Operation X-ray, alltså där fladdermöss skulle bära brandbomber.
Mm.
Mm. Över Tokyo. Det gick åt helvete, det är också som ganska många av de här grejerna. Och sen har vi ju då en mer modern tid, vi har bland annat Åsne, eller Mulan kanske det är, i Eden, i Jemen. Att man helt enkelt bara liksom satte ner det på en Åsne.
Ja,
en självmordsåsna. Kanske, kan man kanske inte säga att det är det, men jag vet inte om man betraktar det
som mordåsna och sådär.
Ja.
Eller, ja.
Och så har vi då delfin, liksom minerarna, som simmar fram till båtar och spränger sig själv. Vad känner du här då? Levande bomber.
Du var solklar etta med den här beskrivningen som sitter i den lilla cockpiten och styr den här, vet du, det är bomben framåt liksom. Det var ju det bästa jag hört. Tvåa, aporna då. För att det är också så dumt. Trea, det kanske blir hundarna då. Så jag får ge en tröstplats till hundarna i den här rankingen istället.
Apan etta. Mm-hmm. Primater får ändå hålla ihop liksom.
Okej, okay, just.
Duvan tvåa. Hundarna inne på pallplats här också skulle jag säga. Fan, delfinen är också coolt som fan. Alltså, det är fan. Fuck hunden. Delfinen är på pallplats här. Och nästa kategori, om vi ska försöka beta igenom de olika kategorierna lite hastigt, kommer vi ner till djur som underrättelse liksom. Och kanske då också för den delen information generellt. Kanske de kategorin. Då har vi brevdivan.
Ja.
Det huvudsakliga djuret att bli belönad med medalj.
Är det så?
Ja, kan komma in på det senare. Brevdivan, otroligt viktig. Jävligt häftigt också att det funkar på det sättet att du kan liksom släppa en diva och så hitta den tillbaka.
Mm.
Vi har också CIA:s försök att skapa divor som fotograferar. Det mesta av de projektet under kalla kriget på 70-talet så är fortfarande hemligstämplade, så vi vet inte jättemycket om dem.
Det kan vara så att du har fotograferat en hel del som faktiskt kom till nytta.
Och då kanske du tänker att det här låter jättedumt.
Nej, jag tycker det låter...
Ja, men liksom att det låter lite konspirationsteori att det ska vara som att du var.
Jaha, du menar att här fåglar finns inte, börjar vi närma oss nu.
Ja, ja. Men då tänker jag att då får du hålla i byxorna, för har du hört talas om de akustiska katterna?
Nej, jag har inte hört talas om de akustiska katterna.
På 60-talet så utvecklades CIA:s liksom forskningsdel, ett ganska stort projekt om då, alltså 20 miljoner dollar, där de opererade in mikrofoner i katters örkanal, alltså hörselgångar,
okay.
Med en liten radiosändare,
mm-hmm.
för att de skulle tjuvlyssna på Sovjetunionens på olika sätt.
Alltså i USA då, alltså typ på ambassader och sådana saker. De har som paraboler då naturligt och som öronen liksom.
Det första sånt här försöket, då släpper man ut en sån här akustisk katt för att lyssna på två män utanför Sovjets ambassad. Man släpper katten, men den blir typ direkt påkörd av en taxi.
Ja, för den har ingen egen hörsel kvar.
Antagligen därför. Det verkar vara, visa sig att vara, och det här tycker jag känns lite konstigt, att så här, vad tror du är anledningen till att man lägger ner det här projektet? Varför visar det sig att det inte riktigt fungerar? Må du bara gissa, du som ändå är en kattpappa.
Katter går inte dit man vill.
Exakt, man upptäcker då att det går inte att träna katter på det sättet. Man bara, det är ju liksom alla barn.
Har du frågat någon som har en katt?
Barn kunde inte berätta. Det var också någonting om att man började börja operera dem igen, för att man gjorde det här med...
För att få ut den liksom?
Nej, men för att man gjorde den här förändringen i hörsel.
Ja.
Så ställde det liksom till det på något sätt med det, typ, jag tror det är typ alltså ätande.
Okay.
Vilket gjorde att man började liksom sondmata de här katterna. Du hör ju själv, liksom, det är risigt, helt orimligt. Man bara så torterar de här katterna. Så skulle ju liksom en kategori skulle ju kunna vara... Alltså, på tal om...
Vänta, är vi färdiga med kategorin?
Nej, på informationssidan så har vi också liksom, vi har den här valen Valdemar.
Ja.
Och och så vidare, liksom den typen av liksom insamlingsdelfiner som ska fota och så liksom.
Ja.
Annars så liksom information, det är liksom, man skulle ju kunna med hästen som kurir här, men det tycker jag känns, det är inte den som är kuriren, nej. Liksom. Det är ju kategorin riddjur.
Mm. Okej, okay, men det finns inget annat så här typ råttor i tunnlar eller något sånt där? Nej, de kanske inte heller går dit man vill.
Nej, alltså det som finns är ju råttor, alltså olika djur för att hitta
sprängmedel
och så,
ja.
Som man skulle kunna ta med i den här kategorin då, för det har ju med information att göra, och då har vi ju flera liksom, ja.
Vi får fylla upp den här kategorin med lite mer, det går inte att ha bara två att välja på, vi får ändå,
ja, vi har ju den här kyckling eller hönsgrejen då, Kuwait Field Chicken, vad blir det förkortningen?
KFC.
Som användes för att typ upptäcka så här, gas och så, senapsgas under Kuwaitkriget. Vi har ju liksom hela så kanariefågelsgrejen, mm. Och vi har ju hundar som letar efter människor som har hamnat under rasmassor och hittar bomber och vapen och så vidare. Så, alltså hund, det här, då är ju hunden i den här kategorin, mm. På riktigt liksom.
Ja.
Känner du att jag har mer av, då, kan du ge mig en topp tre på det här då?
Absolut. Topp tre, information. Jag tänker också lite vad som passar in, liksom. Information, jag tänker urbant, jag tänker city, jag tänker liksom
råttor,
etta, duvor, tvåa, stray dogs, liksom, mm. Ändå urbant.
Modernt,
information.
Liksom. Det är 90-tal.
Man kan tänka sig att
det regnar.
Man kan se hundar med såna gröna solglasögon, liksom, mm. Och kanske olika nit. Armband och
det är
sånt.
Furry grejs med
information, liksom.
Information.
Wants to be free.
Ja.
Så 103 är där.
103. Ja, jag tycker duvor plockar den här 100 andra plats. Och tredje plats så tänker jag att det är coolt med som val som simmar runt och fotar. Alltså.
Mm. Absolut.
Andra lite alltså saker man kan liksom bara nämna här då. Vi har ju alltså katter har jag använt frekvent för att döda liksom, alltså skeppskatter helt enkelt. Fyller ju en ganska viktig funktion. Liksom. Och jag vet liksom inte, här är det med djuret som någonting annat. Det blir liksom ingen riktig egen kategori. Men vi har ju under spanska inbördeskriget så använder ju fascisterna kalkoner som fallskärmar för saker de släpper ner till sina soldater.
Oj!
För de kan ju inte flyga
men
riktigt.
Men de flaxar
så att det är ett dämpat fall. Och sen kan man ju också äta kalkonen.
Ja, man vill inte ge det till fascisterna.
Men det är det enda bra Franco.
Ja, ah, det var ändå inte helt dumt det där.
Det och tappas. Nej, för det är ju mellanrättskulturen som växte fram och tappas på något sätt, tänker jag ändå. Det kan de ju gott.
Det är inte fascisternas förtjänst.
Eller jag hatar mer tappas då, kanske det är så.
Hatar du tappas?
Jag hatar mellanrätter. Ingen gillar mellan, bara svin, det är ett sätt att äta på.
Ja, men det är lyxigt när man har råd med det, så
ja,
det är nice.
Okej, okay, ja, det är sant. Okej, okay, och då tänker du så här, ja, men har vi pratat om djuret, eller hur?
Mm.
Vi har pratat om djuret som är så här, ja, men man kan rida på det, man kan ha det för att stampa ihjäl folk, eller det kan hämta information som brev det och så. Men vad är egentligen liksom det viktigaste i krig? Alltså, vad är det som avgör ett krig?
Logistik.
Mm.
Produktion, att ha en bra strategi som man följer, stöd från utlandet ofta, men det är också viktigt att ha en motivation.
Mm. Det psykologiska planet.
Ja.
Och om man liksom ska prata om djurens roll i krig, så tänker jag att det ändå kan vara, och både liksom under kriget men också efter kriget, så tänker jag att det ändå kan vara så en viktig funktion som djur fyller i krig är ju faktiskt samma funktion som djuren fyller i fredstid, alltså husdjuret. Det är lite intressant, jag läste på lite om detta. Jag själv är ju numera en hamsterpappa.
Just det, grattis. Ja, har vi inte pratat om on
min
air,
dotter behövde få ett husdjur.
Hur mycket känner du allergi?
Inte särskilt, nej, inte alls. Hon har då fått en hamster.
Mm.
Och det, hon är väldigt glad i det. Mm. Och man märker ju att både hon och min son, de mjuknar ju lite inför det här djuret. Alltså, mm. Det är uppenbart att det är liksom bra för dem på något sätt. Att ta ansvar, men också att, liksom, ett sätt att visa empati. Mm. Att, man, liksom, att den funktion, djur har den funktionen med oss.
Mm. Man får liksom ta hänsyn när den ska sova, så får man vara tyst.
Ja, då får man vara tyst. Liksom, och man måste ta i den försiktigt. Och den behöver mat och vatten. Och man måste liksom, så man måste lära den saker, och jag är liksom, man kan inte
skylla på den. Liksom. Den kan inte vara ansvarig för det den gör.
Nej, liksom, du får vara ansvarig istället. Ja. Liksom. Och du behöver vara emot den. Liksom. Och det är ju väldigt, jag tror det är väldigt viktigt. Människor älskar ju djur. Och det, liksom, förutom att äta dem så tycker vi om att ha dem och ta hand om dem. Och det finns mätbara, faktiska, positiva effekter för människor av att ha husdjur. Och intressant nog så är liksom de bäst bistra av tider och de kanske mest liksom hårdbarkade och förstörda människorna, alltså soldater i krig, finns det en väldigt lång historia av att just känna den här empatin eller liksom känna det här bandet gentemot antingen då mot barn i vissa fall, men också mot djur. Och ett vanligt historiskt fenomen som framför allt kanske liksom man pratar mycket om andra världskriget är ju kopplat till att adoptera djur, att förband adoptera djur, och som maskott brukar man beskriva det som, men om man också tittar de liksom historierna på hur liksom de har blivit behandlade så är det ju uppenbart att man har tillskrivit dem direkta liksom människovärde på något sätt. Som en bisats kan man ju nämna att djur används på andra sätt och har använts på andra sätt i förband och också på det psykologiska planet där liksom olika soldater ska döda olika djur för att visa sig vara män eller goda soldater.
Känslokalla och modiska.
Ja, argentinska marinkorister som ska få en hund när de förbandet, liksom träningsförbandet bildas och sen i slutet så ska de döda den eller något.
Bisarrt.
Utvecklingsstört. Ja. Men det finns ju några liksom karaktärer genom historien. Det är många olika djur som har adopterats. Vi har pingviner till exempel som har blivit förbandsmaskotar som har fraktats runt. Vi har katter, otaliga mängder katter.
Hundar.
Björnen Wojciech som adopteras 1942 av
en grupp polska. Jag har inte kollat upp det, men jag minns ju det här ungefär. Mm. Det är någon grupp exilpolacker som slåss.
Ja, det är precis. Den andra polska kåren är det ju, som ju befinner sig i exil.
Så och, de är hos britterna eller någonting?
Ja, eller hos fransmännen.
Okay, ja.
De är väl runt på en jävla massa ställen. De
Montevideo eller någonting?
Träffas, får
nej,
väl
säga.
Monte Cassino tänker du på. Ja, här, Wojciech är Monte Cassino, vi kommer dit. Wojciech är då en syrisk brunbjörn som ges till polska soldater av en iransk herde.
Wow, det är
till
många,
det polska förbandet.
När de är på träningsläger då eller någonting? Eller vad?
Jag tänker att man är i Syrien eller man är där
de är området, där.
Liksom,
okay,
ja. Och deltar i striderna. Andra polska kåren är ju överallt, typ. Och de tar ju med sig då Wojciech och lär honom olika saker. Han börjar väl konsumera ganska stora mängder öl och cigaretter en bit in. Han tar efter soldaterna. Han marscherar på två ben. Gör honnör som hälsa. Och han är med i som ett nyttodjur då. Alltså han bar ammunition under slaget om Monte Cassino som är ett fruktansvärt blodigt slag i Italien då under 44. När den här polska förbandet som framförallt består eller som kommer liksom ur Sovjet via Iran ska till de allierade då ner. Det är så de kommer till Syrien liksom. De allierade efter att Vichy, Frankrike och Spark till Stöpen. Det är på den vägen de får den här björnungen till sig. Och då är det ju liksom att, tänker man så här, men de har med den här jävla björnen som de ger öl och cigg och så liksom, det är ju typ på trams liksom. Men det är ju så att när de får Wojciech så kan inte han svälja ordentligt, han har något fel liksom i sin sväljningsmekanism, så man fixar liksom fram.
Den här scenen, den här herden kommer bara, jag har den här björnen som inte kan svälja ordentligt, kan ni ta hand om den?
Så de ger liksom den
välling eller
något? Kondenserad mjölk liksom ifrån då vodka flaskor. Men att de ger honom också så här lyxprodukter som ju de här soldaterna inte har överflöd, alltså marmelad, honung, sirap, alltså liksom, de föder liksom den här björnen. Och han, det är ju liksom, han fick ju hänga med då, Irak, Syrien, Palestina, Egypten. Men det är också, det är ju roligt då att Wojciech, den här artillerikåren som, eller artilleriförbandet som väl har honom, Det är vid något tillfälle så är det att de ska åka fartyg och det är liksom förbjudet att ta
björnar.
Husdjur då.
Det står som skylt. No bears allowed.
Ja. Man fick inte ta med
till
Italien, man fick inte ta med husdjur. Så då helt enkelt så går de med sina befäl och säger vi får inte ta med Wojciech liksom. Och då är de så, nej men okej, men då gör vi honom till soldat. Ja. Så att nu liksom Wojciech får en grad och ett soldatsnummer då.
Andra men ingen hytt liksom.
Han är liksom att betrakta som en soldat i polska män. Så då får han ta med det. Han fick alltså, han hade en egen, alltså han hade lön och så. Det var ju liksom, och han befordras för, till slut till korporal vill jag minnas. om det är efterslaget om man inte ska se någon. Han överlever ju hela kriget.
Det är roligt när man kommer in som mening i det förbandet så bara, ja här har du några befäl, det där är liksom Przewalski och det där.
Om folk där dör så vid en viss punkt så är det liksom Wojciech som tar över befälet i gruppen. Men han överlever kriget och blir då demobiliserad och hamnar på Edinburgh Zoo.
Ja.
Där han lever tills han dör. Och
alltid klagar över att äntligen får röka cigg.
Och reagerade liksom fram till sin död på att bli pratat med, till polska. Jaha, med liksom och så. Och att folk åkte dit och kastade in cigaretter till honom.
De gjorde det.
Han åt ju framförallt cigaretter.
Okay,
liksom. Det var så han fick i sin nikotin. Nej, men det där kan man ju skratta åt, och det finns ju något hjärtvärmande i detta. Men det finns liksom otaliga exempel på hur man liksom visar den här empatin. Och det finns också stora studier, inte på så mycket på effekten av djur i kompanier, i strid. Men däremot på till exempel hur veteraner hanterar sin liksom, stress- och PTSD-behandling. Hur mycket de gynnas av att ha tillgång till stöddjur då, liksom terapeutiska hundar. Alltså att det är tydligt att det gör någonting med oss som människor på något sätt att få den här relationen. Det finns också liksom stora, alltså efter andra världskriget, du kan ju tänka dig mängden hundar som tjänstgjorde eller var verksamma under andra världskriget. Under andra världskriget, alla hundar som överlevde amerikanska, alltså hundar som hade tjänat amerikanska armén, de togs hem. Alltså det var inte så här, vi behöver inte det längre, utan man tog hem alla sina hundar. Det gjorde man inte efter Vietnamkriget, utan, och det var liksom ett sånt ramaskri i USA, ironiskt. Mm. Man lämnade typ 5000 hundar, de behöver vi inte längre liksom.
Jag menar, förlåt, jag tänkte återkomma till det. Hur var det med de här duvorna och medaljerna? Borde inte hundarna också fått medaljer?
Jo, hundarna är också med på den här listan. Alltså då är det så att det finns, i England då, så finns det något som heter PDSA, Dicken Medal. Dicken här kommer in som ett konstigt ord. Som är en, den är döpt efter Maria Dicken. Som helt enkelt är en medalj till djur.
Ja.
Som är då, we also serve.
Ja, det gör ni inte riktigt, men okej. Okay.
Det är ju mycket andra världskriget, även om det finns några andra hundar som har fått detta. Och det finns även hundar som inte är direkt kopplat till krig, då, utan i fredstid. Liksom. Och då initialt så är det ju mest duvor, liksom, för att sedan då gå över till hundar. Och då kan det ju vara att man liksom, duva White Vision här, som gjorde att man kunde rädda nedskjutna piloter. Det var liksom att de kunde släppa den duvan och den flyger hem.
Ja, de hade med sig en duva.
På planet,
det är ganska liksom smart faktiskt.
Det spelar ingen roll var du kraschar någonstans. Ja. Vi kan alltid släppa duvan liksom.
Och då får man skriva sina koordinater liksom, eller vad man är på på lappen. Och
det här verkar vara återkommande, just kopplat till flygplansbesättningar som har hoppat och så har liksom fått med sig sina duvar och skickat tillbaka dem. Men sen har vi ju hundar som i vissa fall har liksom gjort helt sinnessjuka saker, så här skyddat ett värn och sin skadade liksom, stridsgrupp och dödat 8 personer. Alltså, det är så drivit liksom ett helt anfall på flykt för att de har flippat och börjat bita ihjäl folk. Liksom.
Wow! Alltså jag trodde att det var extremt sällan en hund kunde döda en människa, men ja.
Ja, det står ju att de liksom har nedkämpat dem eller liksom, som motsvarande. Men alltså jag tänker att den har gått till anfall och liksom köpt tid då som har gjort man har kunnat. Men det är som sagt, det är mycket duvor som hinner vinna på detta. Men på den här listan så är det faktiskt bara så att jag kan bara hitta 2 hästar.
Aha.
Mm. Och det är hästen Warrior, lökigt namn, som 2014, lite skohornat, får en medalj från första världskriget.
Va?
Det är lite att man ger liksom till alla djur. Alltså det är liksom en...
Aha, vi ska komma ihåg. Till alla hästar.
Ja, till alla djur då till och med.
Aha,
då väljer man en häst, men inte en duva. Som uppenbart är den riktiga. Och 2016 så får en annan hästskrakare för vad den har gjort under Koreakriget.
Men den lever fortfarande då?
Nej, det kan den inte ha gjort. Jag vet inte hur gammal en häst blir.
Nej, det känns ju orimligt.
Den dog 68. Så postmortum medalj till en häst. Så jävla skohornet. Åh, hästarna ska också ha medalj.
Hästskohornet. För det är inte så trämt.
Om vi ska avrunda lite här.
Mm. Så tänkte jag att det här skulle bli ett muntert avsnitt i juletid och sådär. Men jag tycker det var ett hemskt att lyssna på. Alla brinnande djur som...
Nej, men jag tänker både så här, liksom allt djuren gör för oss. Och allt dåligt de uppenbart också har gjort för oss då.
Just det. Ja. Om vi inte hade haft djur så kanske det inte hade varit så mycket krig.
Det är väl att det här med djur liksom inte heller är helt... Det är liksom inte... Det är inte ett avsnitt kapitel liksom. Utan jag tror också att man kan tänka att den typen att liksom de teknologiska utvecklingen gör att djur kan bli aktuella igen. Till exempel så är det ju att Tyskland har experimenterat med Madagaskar-kackolackor.
Okej, okay. Ja, det låter rimligt. Bombupptäckning eller sprängning.
För att kunna sätta liksom styrmedel på dem.
Ah, okay.
För att man ska kunna samla information.
Ah, jag tror att det låter som ett halvbra projekt. Men ja, visst, det finns ju mycket sånt där med insekter och sånt. Att man liksom försöker göra någon man-maskin. Utan att vara man då. Men, men att man...
Cockroach-maskin.
Det var ju någonting med att man hade kopplat elektricitet till döda spindlar. Mm. Så att man kunde använda dem för att greppa saker med och sånt. Alltså, ja, det finns olika...
Nej, men liksom någonting annat vi gör med djur som liksom är den här projiceringsytan de också är ju alla namn till exempel som djuren inom framförallt krig då. Vi har Navy Seals, vi har Screaming Eagles, vi har grodmän, Desert Rat, Tiger Forces, alltså
Lions of Rojava.
Ja, att det finns liksom någon så djuren, det är en psykologisk plan där djuren spelar roll.
Ja, djur de symboliserar väl olika egenskaper och sånt då liksom. Rena på något sätt.
Mm. Och det kanske det är då som också gör att de fungerar i den här liksom maskot-empati-grejen också. Att de, det är svårt att tillskriva dem liksom onda avsikter liksom på det sättet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och god jul och gott nytt år på er, kära lyssnare.
God jul och gott nytt år.